Ni lyssnar på Radio Tyres och jag heter Ann Sandin Lindgren. Det här är det tredje programmet från en inspelning som gjordes i juni på den stora trygghetsdagen. Här i del tre kommer ni få höra om ämnen som trygghet, polisnärvaro och brottslighet. Även trygghet och extremism. Ett annat ämne är trygghet i vår omvärld. Och det här är ett samarrangemang av Socialdemokraterna, PRO och ABF, som alla tre föreningar är medlemmar i Tyresö närradioförening. Och det kan alla föreningar göra som går med här. Ni kan säga till oss så kommer vi och spelar in. Eller spelar in själva och sänder sådana här intressanta seminarier som har varit i Tyresö som man kan ha missat.
Så att vi har en fantastisk panel här idag. Och det jag hade tänkt att vi skulle börja med innan ni får presentera er själva och också prata om vilka frågor som ni tycker är viktiga, så skulle jag bara att ni skulle få chansen att svara på en ja-nej-fråga. Och då så skulle jag vilja veta, anser ni att Stockholm som helhet är tryggare eller otryggare idag om man jämför med för 20 år sedan? Marie Kjell.
Tryggare.
Tommy Hansson.
Jag skulle tyvärr säga otryggare.
Laura Reda.
Ja, får man väl börja med att säga kul att vara här. Ja, känslan av otrygghet har ökat. Men tryggheten de facto har förstärkts i Stockholmsregionen. Ja.
Precis så är det.
Ja. Men då gör vi så att nu ska ni få, alla tre ska få chansen att motivera era svar. Säg gärna någonting om er själva och hur ni har arbetat just med trygghetsfrågor. Och så skulle jag också vilja att ni börjar med att nämna det som ni uppfattar som kanske den viktigaste nyckeln till att skapa ett tryggare Stockholms län. Vi börjar med dig, Marie.
Jag tror att man ska börja från början i förskola och skola. Det måste bli absolut slut med de här jättegrupperna i förskolan och de stora skolenheterna. Det skapar otrygghet.
Skulle du kunna säga någonting om dig själv och din bakgrund och hur du har ramlat över de här trygghetsfrågorna tidigare?
Ja, kort då. Jag har ju en bakgrund som är SSU-are. När jag var liten och bodde i Täby och då fick jag känna vad otrygghet betyder. Valrörelse i Täby för en SSU-are gick ut på att 13 moderater höll fast dig och 2 slog dig. Det var ganska otryggt. Jag fortsatte gymnasium, universitet, började på socialhögskolan och sen på juristlinjen. Och efter min notarietjänst så hamnade jag som jurist på socialtjänsten i Stockholm. Och jobbade med juridik kring de frågor som socialtjänsten jobbar med. Jag var där i 2 år och företrädde Stockholms stad i 196 barnomtändertaganden under den tiden. Redan innan dess så hade jag skrivit min uppsats om kvinnomisshandel. Och trygghetsfrågor, barn, jämställdhetsfrågor har alltid präglat mig. Sen fick jag för mig att jag inom juridiken skulle läsa krediträtt och avtalsrätt. Det blev någon fin sån här affärsjurist, men det funkar inte. Så att efter ett antal år vid sidan av studierna som jobbades på bank så förstod jag vad mitt kall var. Och jag började jobba på advokatbyrå 1992. Jag blev advokat 1995. Jag hade mitt första målsägande biträdesuppdrag ganska snart när jag hade börjat bli biträdande jurist. Och då var jag ung och man har ju lärt sig då, eller fått höra, att man ska skapa trygghet i relationen med klienten. Så den här kvinnan som du har frågan om, hon hade blivit knivhuggen 26 gånger av sin pojkvän och hon hade tur, hon bodde bara 2 kvarter från Södersjukhuset och hade hon inte bott så nära så hade hon blött sönder. Och så kommer den här fantastiska kvinnan till mitt kontor och då tänker jag att man ska verkligen göra gott intryck och ett fast handslag är det bästa jag kan göra. Man ska inte ha ett fast handslag kring ett avhugget finger utan man ska läsa på sina läkarutlåtanden lite bättre. Men jag klarade det och jag klarade den där rättegången och sen har mitt arbete fortsatt. Och jag jobbar ju både som målsägandebiträde och försvarare. Och jag försvarar ganska ofta unga män från Tensta. lika väl som jag är målsägande beträde för deras offer. Men för mig är det jätteviktigt. Alltså, vi har tappat en generation, eller kanske två, genom att fullständigt förstöra våra dagis och skolor. Och att vi inte tillräckligt skapar trygghet för kvinnor. Motivationen till mitt svar är dock att det händer väldigt mycket. Anmälningsbenägenheten har ökat, vilket gör att man kan tro att det är fler våldsbrott eller fler sexualbrott. Vi ser ju i statistiken då ett högre antal våldtäkter. Det är inte detsamma som att de egentliga överfallsvåldtäkterna med fysiskt våld har blivit fler, utan det är det att vi har vidgat vad som anses som våldtäkt på ett väldigt bra sätt, tycker jag. Nämligen att man inte får utnyttja någon som är berusad eller sover och så vidare. Och nu kommer den här samtyckeslagstiftningen, som jag i och för sig tycker är bara politisk fernissa, men okej då, det är kanske bra. Det som har skapat trygghet, det är ju framförallt de nätverk som finns av kvinnoorganisationer, kvinnohus, stödcentraler, brottsofferstöd, aktiviteter kring brottsoffer och att man faktiskt uppmärksammas som brottsoffer. Det tycker jag är bra.
Tack! Tommy Hansson, berätta lite om dig själv.
Tommy Hansson heter jag, och jag är förtroendevald av poliser till Polisförbundet i Region Stockholm. Det är oerhört hedersamt att vara det för den yrkeskåren. Jag kan berätta om Polisförbundet, att det är en partipolitiskt obunden organisation, och jag är själv inte heller partimärkt, utan jag har egna åsikter. Så kan vara lite hit och dit, sådär. Så det kommer ni kanske få höra i värsta fall, då får ni tåla det, hoppas jag. Så. Men så är det varudeklaration på mig. Så kan jag berätta att jag är 63 år gammal och jag är deltidspensionär, så jag får snart gå med PRO också. Det är kul. Sen det här då med trygghet. Ja, jag tror att det är bra också om man, även om man inte är brottsoffer, ibland får se en polis. Jag tror att det är bra också att polisen kommer till skolor utan att det har hänt något. Och vad bygger jag det på? Jo, det bygger jag på att jag har varit polisen 1974. Och jag har alltid jobbat som kvarterspolis, områdespolis, närpolis. Jag har försökt att få jobba nära medborgarna. När jag har kommit till en skola, då är det ingen som har sagt, titta nu kommer snuten, vad har hänt? Utan de säger, jaha, nu är Tommy och Uffe här igen. Och det är dit vi ska komma. Och vi börjar redan på förskolor också. Men framförallt i riktiga skolorna så tycker jag att ungdomarna ska ha möjlighet att träffa poliser. Det är väldigt viktigt. Sen när det gäller det här, jag sa att jag tycker att otryggheten har ökat. Det bygger dels på, för min del, att jag nästan aldrig ser en polis. Utom i trafiken, på väg någonstans, med blåljus. För det är så polisen jobbar idag. Poliserna åker mellan ställen hit och dit och är inte kända egentligen någonstans. Den lokala polisverksamheten som var tänkt att bli med den nya polisorganisationen spolades ut med badvattnet. Det finns inga lokala poliser. Det finns enstaka kommunpoliser som arbetar med att organisera brottsförebyggande verksamhet och sånt och jobba ihop med kommunerna. Jättebra, det behövs också. Det finns poliser som jobbar med grannsamverkan. Det är också jättebra. Det behövs jättemycket att man sluter sig samman mot brott. Mycket bra. Kan också öka tryggheten. Men det behövs muskler på marken också. Det behövs poliser som finns närvarande i lokalsamhället. Och det gör det på tre ställen i Stockholms län. På tre ställen i Stockholms län så finns det poliser närvarande i lokalsamhället. Och det är i Järva. Och det är i Botkyrka. Och det är i Södertälje. För det är de särskilt prioriterade områdena. Där finns det dubbelt så många poliser som det finns överallt annars i täthet. Och det är dit vi skulle behöva komma, för de poliserna har möjlighet att jobba i sitt område, jobba förebyggande och att finnas på plats redan innan det händer någonting. Inte bara komma som en främmande militärs makt nästan in i förorten och röja upp när det redan kört sig. Sen det här då med otrygghet, anmälningsbenägenhet och övergrepp och våld mot kvinnor, så finns ju faktiskt NTU-undersökningen som inte handlar om anmälningsbenägenhet, utan NTU handlar om hur man upplever sin trygghet, och där berättar kvinnor om vilka övergrepp de utsätts för, och det har skett under ett stort antal år med samma frågor gång på gång: vad har du varit med om? Och där har uppenbarligen sexualbrotten ökat, fördubblats i det närmaste på 3 år. Och det är inte anmälningsbenägenheten, för de flesta av de brotten är inte anmälda fortfarande, vilket är beklagligt. Så jag tror tyvärr att det finns ett problem som är mycket stort, och särskilt unga kvinnor är oerhört utsatta. Det är, när man tittar på hur ofta, hur stor risk det är att kvinnor mellan kanske 13 och 23, adderar man utsattheten för, med 10 år, så har annan kvinna råkat ut för allvarliga sexualbrott. Och det tycker inte jag är okej. Jag tycker det känns otryggt för mina döttrars skull. Så.
Tack Tommy. Lave, kan du säga något om dig själv och vad du tycker är den viktigaste nyckeln för trygghet?
Nu har ju Järva och Tensta kommit på tal, och det betyder alldeles särskilt för mig. Det är egentligen där mitt engagemang i justitiepolitiken överhuvudtaget har börjat. Under studietiden när jag kom in på Stockholms universitet och började studera juristprogrammet, så jobbade jag vid sidan av som fritidsledare på en fritidsgård i Tensta. Och det här är under en tid då vi väldigt tydligt kunde märka att trångboddheten ökade kraftigt i området. Att familjerna fick det ekonomiskt väldigt, väldigt tufft. Vi hade drygt 30 barnfamiljer som höll på att vräkas från det kommunala bostadsbolagets lägenheter. Och det handlade om att föräldrarna hade utförsäkrats. Så det är klart att en ekonomisk politik som prioriterar skattesänkningar bidrar till vissa områden med en oerhörd kraft. Att barnfamiljer riskerar att hamna, som redan har befunnit sig i en väldigt svår sits, hamnar i en än svårare sits. Och av dem, den gängkriminaliteten vi kan se i Stockholmsregionen då kopplat till Järva, eftersom jag kan det väldigt bra, så ser vi att det är framförallt unga män som har lämnat skolan i en allt för tidig ålder. Som inte haft varken någon förebild att se upp till, alldeles för få vuxna som finns där på plats, men också en familjesituation som är alldeles ohärdlig, som gör att man inte stannar hemma. I kombination med allt detta elände, som jag ändå får kalla det, så är jag fritidsledare på Blåhuset i Tensta och ser de här grabbarna komma till vården. Och det är väldigt speciellt att möta dessa människor, unga människor som egentligen borde ha så mycket hopp och entusiasm om framtiden, men som så lätt hamnar i destruktiva miljöer. Och som fritidsledare så är man ju väldigt begränsad i vilken typ av insats man kan ge dessa unga. Men vi startade läxhjälpsverksamhet, och vi försökte på våra sätt, och vi kopplade ihop skolan som hette då Rostensta gymnasium, och så, eller grundskola, och det blev sedan ett gymnasium. Försöker få in liksom samhällets olika instanser. Alla försökte på sitt sätt, men det är klart att man kan inte som vuxen i ett område eller som fritidsledare i ett område stoppa en pågående situation hos respektive familj. Jag menar att det gjorde det väldigt, väldigt lätt för äldre organiserade brottsliga män att få in dessa unga in i kriminalitet. Och jag delar helt min uppfattning om att skolan och förskolan behövde prioriteras på ett helt annat sätt än vad som gjordes under den tiden. Många av dessa unga män har jag personlig koppling till, eftersom jag mötte dem på gården. Och drygt 2 av dem finns inte idag ens vid liv. De har varit en del av de här gängskjutningarna. Och vi kunde inte ens se att polisen fanns på plats. Och vi anmälde, och de kom ju när det behövdes, men har varit så duktiga som de kunde vara. Men det är klart att det fanns enorma brister på resurser sett till polisantal och långsiktighet i polisens arbete. Och det var inte polisens fel själva, utan en politik som nedvärderat polisens roll i de här områdena. Jag är så oerhört glad idag att vi har tagit krafttag på det här området. Och när jag kom in i riksdagen 2014 så sa jag att någonting som vi verkligen behöver göra, det är att både investera i det som inte är justitiepolitikens område, det är det socialpolitiska, skolan, utbildning och arbeten. Arbetslösheten låg i det här området på drygt 62%. Ungdomsarbetslösheten har på 4 år sjunkit med 24%. Det är klart att det förändrar ett helt bostadsområde, och det är jag väldigt stolt över. Men därtill så kan jag också se att det här är ett av de områdena som polisen faktiskt prioriterar. Och inte bara genom insatser där man kommer in efter en anmälan eller en akut situation, utan man är där stadigvarande. Och det är självklart så att polisorganisationen har valt att prioritera det, men också med politiken som liksom backar polisen i arbetet att finnas där i de områdena. För att just skapa de här långsiktiga relationerna som behövs. Men också för att framförallt mammorna ska känna sig trygga. Jag möter mammorna hela tiden som berättar för mig att ja, men vad ska min son göra här ute i denna destruktiva miljö? Som idag säger att nej, men nu händer det grejer, vi känner av det. De gör rassior, eller vad, jag vet inte hur man ska uttrycka det så, men där man i alla fall knackar på dörrarna, där man misstänker att det finns vapen eller narkotikaförsäljning som är aktivt, försöker undan de här problemen i områdena. Och det får vi ju tydliga resultat av. Bilbränderna har minskat i Järva. Alltså vi har knappt sett en bilbrand på 3 år. Helt fantastiskt samverkansarbete med Kronofogdemyndigheten och polisen. Skjutningarna dessvärre går i omlopp, så att det är farligt för en politiker att säga att nu minskar skjutningarna. Men det gör det generellt, och sen så fort man säger det så har det någon skjutning ägt rum. Så man måste vara försiktig med det där. Men vad vi har gjort nu, framförallt från politikens sida, det är att vi har satsat oerhört mycket resurser på polisen. Gett dem både ett politiskt stöd i deras arbete, men framförallt genom att visa på att vi menar allvar med det här, och därför ökat polisens resurser med nästan 7,2 miljarder på 3 års sikt. Vi har också sett och frågat polisen vad mer de behöver. Och där har man sagt att ja, men en del straffskärpningar behöver faktiskt komma till här. Gällande vapeninnehav, gällande den organiserade brottsligheten. Och det finns massa olika straffskärpningar som vi har behövt göra för att snabbare kunna häkta dem som har vapen på sig. Och vi har också, som en sista sak som jag tycker är jätteviktigt, gett mandat till domstolarna och polisen att samverka här. Och då har vi någonstans ett snabbspår på sådana tingsrätt som innebär att man snabbprocessar sådana här ärenden. Vilket jag tycker är positivt. Så då får vi inte heller den här medborgarkänslan av att ja, men vi anmäler men ingenting händer och dagen efter är personen ute. Nej, nu är det faktiskt krafttag mot brottsligheten som äger rum i Järva. Så jag tar Järva som ett exempel för att jag brinner för det här området. Jag bor där själv och det är ett område där jag under en lång tid har efterfrågat kraftig politik. Och det ser vi nu. Barngrupperna minskar. Fler personal i skola och förskola. Och vi ser också att arbetslösheten sjunker. I kombination med att rättsstaten är på plats. Det tror jag är politik framåt. Och därtill vill jag bara säga något om mig själv. Och det är att jag verkligen har ambitionen att fortsätta det här arbetet med att förstärka polisens arbete i socialt och ekonomiskt eftersatta bostadsområden. De som polisen själva kartlägger som särskilt brottsutsatta bostadsområden. Det tror jag är vägen fram.
Nu vill jag ha en lyssnarreaktion här från en annan expert, nämligen polisen Claes Stjernström, som jag säger kan allt om Tyresö. Hur var den här debatten, tycker du?
Nej, men alltså den är viktig. Den lyfter de här problematikerna. Tillgång på personal, vad ska man göra? Och det som egentligen är viktigt för alla, det är klara av skolan, få ett arbete, bostad, en partner, landa i livet, skaffa sig barn. Det är det som ska vara karriären, inte någon annan form av karriär som vissa kan vara attraherade av. Och de blir ju rekryterade väldigt tidigt i de här förorterna. Det kan ju vara så enkelt som så att man i trångboddheten och annat har inte råd att få fina jumpadojer och annat. Och det kanske man kan få ut av de här stora pojkarna som håller på med annat. Och det är ju så givetvis de rekryterar. De rekryteras precis som alla andra organisationer. Man ger fördelar till de små så att de börjar springa ärenden. Och de får det de vill ha och sen så sitter de där.
Kloka synpunkter från, jag kallar dig före detta närpolis, eller hur? Vad heter din tjänst nu? För du var närpolis länge i Tyresö.
Nej, jag är brottsförebyggare på Nacka lokalpolisområde med grannsamverkan och båtsamverkan.
Tack.
Som främst.
Nästa seminarium heter Trygghet och terrorism. Och den ni får höra först här, han heter Rashid El Monassifi. Han är säkerhetskonsult och jobbar åt statens institutionsstyrelsen och även åt polisen.
Och hur ska vi kunna förebygga och bli bättre och få bättre samhälle? Så jag själv har varit nere på fältet med särskilt en fransk journalist som vi har riskerat också vårt liv. Vi har försökt, vi har gått hela vägen som precis har folk har gått utan papper, utan pass, med lite pengar och så. Och sen vi har försökt att vi skulle bli rekryterade, så vi har lurat folk. Genom Facebook, genom olika falska konto, genom Skype bland annat, eftersom man måste prata med dem ibland. Då skulle komma nära något område. Men gå ungefär steg per steg. Det är inte att kom dit så du blir rekryterad. Det tar flera steg när man blir rekryterad. Så vi har fått en hel del information om människor. Och som sagt, när man kommer ner då, jag har jättehemska video, bilder också, men jag visste inte att vi skulle ha en projektor. Men i alla fall, dina video, det går att se. Mina, det ungefär, det var de första som gick ut. För att när precis började det här, och sen särskilt de muslimer, jag ursprungligen är muslim. Och då man skäms för det. För att det är krig och det är kriminella saker, det är stora brott som man begår i namnet av islam. Och islam, som alla vet, det är fred. Så de här människorna har varit tvungen, ungefär som en muslim kriminolog, att gå ner på fältet och veta varför. De här människorna kommer från olika länder. Det är kanske 60 eller över 60 länder som har kommit. Och man blir förvånad också när man hittar folk från Europa. Bland annat svenskar. Jag har träffat en hel del svenskar också. Från Malmö, Göteborg och några från Stockholm. De har olika ursprung. Vissa är verkligen svenskar 100%, och andra som har, kan man säga, jag gillar inte att använda invandrarord, så jag använder alltid nya svenskar. Är man här, då är jag svensk. Hemma kan ju vara vad fan jag vill. Men jag är ute, jag måste klä på mig svensk, prata svensk, leva ett svensk liv. Annars varför är jag här? Varför kommer jag? Jag kommer hit för att jag lämnar någonting bakom mig. Min kultur, min religion, någonting. Jag sprang hit för att Sverige tar in mig. Det är på grund av någonting. Då måste jag försöka mitt bästa, göra mitt bästa att integrera mig själv. Det är inte att jag ska vänta på svenska eller svenska myndigheterna och ska ta mig, fixa någon special drink. Det är bara, nu är det svenskt, det är okej. Nej, det funkar inte så. Och då en hel del, varför jag säger så, för att en hel del ungdomar som jag har träffat som är från Sverige, de kände sig inte svenskar. De är ärliga. Och när man undersöker, i min bok det står allt, när man undersöker varför de har åkt, det är ingenting nästan att göra med islam. Ingenting. Några är muslimer och några som kan ingenting. Kan bara shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. De kan bara säga Allahu Akbar. Inget annat. Ska du ner och prata med om islam? Ingenting. De har hägg och försöker bli muslimer. De kan ingenting. Det är ungdomar som är helt vilsna. Och varför de flesta? Och när jag säger de flesta, då tar jag de flesta europeer först. För att europeerna har, eller de svenskar, fransmän, italiener, spanjorer, de har åkt på grund av olika skäl. Och sen ungdomar som har åkt från Nordafrika och andra länder, de har åkt på grund av olika skäl. De som har åkt, enligt mig, sen med all respekt för andra, hur de tänker och ser på saken. De flesta som har åkt från Europa, de är lite trötta, bland annat på rasism. Det blir att de blir aldrig insläppta i något samhälle. Svenska samhället, franska samhället, italienska samhället, vad som helst. De blir alltid som en andra generation, andra kategori människor. De är mindre värda, de blir stoppade. Och det här vet vi allihopa, så det är ingenting nytt som jag berättar, men vi måste börja prata om det verkligen hårt, och någon som vågar. Annars blir man stamplad som en rasist. Om kanske en svensk som är född svensk, blåa ögon, blond, säger det jag säger, då blir han direkt eller hon stamplad som rasist. Men jag vågar säga det. Att jag bryr mig om det här landet. Jag vill gå vidare. Jag vill att det ska bli ett fint land. Det är därför jag är tillbaka efter 12 år. För jag har inte hittat bättre. Jag kommer att gå in i detalj lite senare. Så ungdomarna, de bara vilsna. De är trötta. För att när man skickar sitt CV till ett svenskt bolag, franskt bolag, vad som helst, heter han Mohammed, Rashid, Mustafa, Amin, vad som helst, direkt till papperskorget. Man försöker att gå vidare och det blir bara stopp, stopp, stopp. IS, när den är född, ungefär de började att bygga eller fixa det här IS, enligt vad jag vet, det är ungefär 2011. De har börjat med den. Och det är 2014. Då blev det officiellt. Det finns någonting som de håller på att fixa. De vill kanske starta ett nytt land i namnet av islam. Så de här ungdomarna från Europa, de såg att IS, det ser som en öppning. Jag är arg på Sverige, jag är arg på Frankrike, jag är arg på det här. Vad fan, jag är inte värt någonting här. Plus att de hade lockat dem i början. I början de hade lockat dem med cirka 3000 dollar till varje människa. Kom hit, kämpa. för 3000 dollar. Sen har gått ner till 1000 dollar. Eftersom de fick hus och de fick allt de ville där. Och då, de här ungdomarna som är arga på oss eller på Europa, de såg att det är en öppning, så drog de dit. Här, jag drar dit, jag tar 3000, sen jag ska hämnas. Där är en sida. De andra som har gått från afrikanska länder eller arabländer, de har inte gått för att de är arga på Europa, nej. De är arga på deras stater, på de som styr deras länder, hur de styr landet. Det är korruption och rättvisa och allt annat som händer, arbetslöshet. De är jättetrötta på. De sa, okej, jag drar dit. Och sen som ni ser, de här IS, de slog mest attentat som de har gjort, det är mot arab- och muslimländer. Att ungdomarna, människorna i IS, de är trötta. Och hur araber, hur muslimer styr deras länder. Och det är en verklighet som vi ser varje dag här. Vi hör den, vissa kan se den direkt. Vi kan sitta här och neka eller ljuga för oss och säga, de driver deras länder på det bästa. Nej. Provet är beviset att de driver inte deras länder på rätt sätt. Det finns alltid en samkommande, det finns alltid flyktingar. Kolla bara Syrien, vad som har hänt. Alla vill hit. Och då frågan som kommer, varför muslimer tog inte hand om muslimer? Varför ska vi alltid i Europa, det är vi som går framåt av det? Och jag tycker, precis som du sa, det här kommer inte att sluta med extremism, radikalisering, terrorism. Jag undersöker det här och jobbar med det hela tiden. Bland annat jobbar åt Statens institutionsstyrelse och åt polisen. Och det här är någonting som bara kommer och kommer och kommer att komma. Det ligger jättemånga, bland annat i Malmö, Göteborg. Det finns i Stockholm också, vi ska inte neka det. Många små bomber som bara ligger och sover. Och kommer att komma upp någon gång om vi inte allihopa gör någonting. Alla måste, som sagt, ta hand om varandra, vakna till. Se det här problemet, att vi har ett stort problem framför oss. Jag har ingenting emot att vi ska ta in människor från andra länder. Man måste kunna lösa det på ett helt annat sätt. För att de flesta problem, och det måste vi kunna våga säga också, de har kommit med nya svenskar. Då går vi till ett annat problem, det är integrationsproblem, och då går vi in radikalisering, kriminalitet. För att när man tittar på de flesta fängelser, eller de som begår brott, det är nya svenskar. Vi vill eller inte, det är en verklighet som vi måste se.
Jag heter Dorpec Kobani.
Ja, du var en av dem som pratade om vad då?
Jag pratade om extremismen, fundamentalismen som har sträckt ut sig i hela Europa.
Mm. Och vem presenterar dig själv, vem är du?
Jag heter Dorpec Kobani, fysioterapeut, utbildad från Karolinska institutet. Jag jobbar som krigsläkare i Syrien, norra Syrien. Och jag har byggt ett sjukhus där. Och sen har jag skrivit en bok just om mina upplevelser.
Och den här boken heter?
Kobani-syndromet.
Ja. Är det många som har köpt den här förresten?
Den låg på boktopplistan ett tag. Så att den går bra just nu. Så att det är väldigt många intressanta läsare som skickar ju och tackar mig för att jag ger den här informationen. Just om extremismen, vad det innebär.
Kan du kortfattat berätta nu för Tyresö-radions lyssnare om vad du sa?
Alltså jag pratade om faran för extremismen. Jag pratade om hur mycket vi är förberedda för just extremismen. Och vad vi kan göra, hur vi kan samarbeta för att förebygga. För att säkra våra barn på gatorna. Så att säkra vårt samhälle. För att kunna bevara vår vision, friheten.
Och vad ska vi göra då?
Samarbeta, vara solidarisk och våga prata om problemen.
Gör vi inte det? Pratar vi inte om problemen?
Nej, det gör vi inte.
Vad är det vi inte pratar om?
Vi pratar inte om det som händer i våra förorter. Vi pratar inte om verkliga extremismen, fundamentalismen som har sträckt ut sig på våra gator som en fara för våra barn. Vi måste ju kunna prata om det. Vi är rädda för att vi stämplade för rasister, men så är det inte. Jag är själv en ensamkommande flyktingbarn. Jag vågar prata om det, för jag vet att det finns lösningar. Vi ska inte vara rädda att prata om det, utan vi måste lägga alla kort på bordet tillsammans. Oavsett etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning, spelar ingen roll. Vi ska samarbeta. För att under krigssituationer, under ett krig, det finns inga hjältar. Hjältar, det är de som samarbetar. I krig, antingen du dör eller blir nedbruten.
Precis, precis. Jag håller helt
man
med dig.
Man måste samarbeta. Samarbeta för att kunna eliminera det som är inte bra för samhället. Vi ska inte vara rädda. Vi ska inte vara rädda för terroristerna. Utan ett samarbete, och vi ska se till att våra barn går väldigt, väldigt trygga på våra skolor, på våra gator, på fredag, lördag, deras nöjesplatser.
Har vi blivit duktigare nu på att diskutera de här problemen? Håller vi på att bli bättre på att prata om det här?
Jag hoppas det. Det börjar komma lite små signaler. Att vi vågar, men sakta men säkert. Men vi måste ta tag i det här. Gör vi inte det, pratar vi inte om det, sakliga frågorna, då vet jag inte vad som händer om 10-15 år. Då är det för sent. Utan det är inte för sent nu. Utan vi kan lösa alla problem. Sverige är ett starkt land. Sverige har en tradition. Sverige är det mest som älskar friheten av alla länder. Och vi måste kunna bevara det. Och det kan vi göra enbart om vi samarbetar, oavsett hur vi ser ut.
Tack så hemskt mycket. Och det sista seminariet ni ska få lyssna på denna dag heter Trygghet i en orolig värld. Och det är med Anna Sundström som är generalsekreterare i Olof Palmes internationella center. Och Nasra Ali som är ordförande i S-studenter.
Ja, Anna Sundström heter jag och är generalsekreterare för Olof Palmes internationella center. Men kort så verkar ju vi i Olof Palmes anda för fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Vi bedriver i dagsläget ungefär 200 projekt i ett 20-tal olika länder. Och det gör vi i väldigt nära samarbete med våra 27 medlemsorganisationer. Hela den svenska breda arbetarrörelsen, både Unga Örnar och S-studenter, Socialdemokraterna och många andra är förstås våra medlemmar. Och tillsammans bedriver vi då de här projekten och ger stöd till drygt 150 organisationer runt om i världen. Rubriken på det här seminariet slår ju på sätt och vis fast att vi lever i en orolig omvärld. Men är det verkligen så? Jag skulle vilja säga kanske både ja och nej på den frågan. I ett kort historiskt perspektiv, om man tittar på 1990-talet och 2000-talet, ja, men då blir kanske svaret ja på en sådan fråga. Men i ett längre historiskt perspektiv så skulle jag vilja hävda att omvärlden är mindre orolig. Världen har blivit en mycket bättre plats att leva på, och det ser vi om vi bara blickar ut över länderna i vårt närområde. Baltikum, Östeuropa, Balkan och så vidare. Bara för 40 år sedan när Palmecentret bildades 1992. Ja, det blir 30 år sedan kanske. Nu är jag som räknar lite snurrigt. Så 25 år sedan firade vi. Vi firade ju faktiskt 25-årsjubileum i höstas. Jajamän. Då rasade ju krigen på Balkan. Och mycket har ju som sagt blivit bättre sedan dess. Och det här gäller ju också om man blickar ut över världen. Fler människor har tagit sig ur fattigdom. Idag är det så att de allra flesta barn går i skolan, får grundskoleutbildning. Och många fler människor har tillgång till sjukvård. Barnadödligheten minskar, mödradödligheten likaså. Medellivslängden ökar globalt sett. Och för oss som jobbar med utvecklingsfrågor som jag gör på Palmecentret, så har ju vi idogt under ganska många år försökt nyansera bilden av utvecklingen i världen och liksom ta oss bort ifrån den här bilden av kris och katastrof och svält och så vidare, och att ersätta den bilden med en mer kunskapsbaserad bild. Och där har ju inte minst Hans Rosling gjort fantastiska insatser för att just nyansera den bild av världen som så ofta målas i svart. Men jag skulle säga att för ett par år sedan så vände den här trenden tillbaka igen. Och allt oftare målar vi just svart när vi blickar ut över världen. Och delvis är ju det förstås med rätta. Antalet krig ökar igen. Konflikter ökar likaså. Det driver rekordmånga människor på flykt. Nationalism och extremism är på frammarsch i ganska många länder, och över världen så växer hoten mot demokratin. Inte minst i form av högernationalistiska auktoritära ledare. Och vi som arbetar till stöd för att utveckla civilsamhället, vi får dagligen vittnesmål från våra partnerorganisationer om hur de verkligen i sin vardag känner hur det här utrymmet för civilsamhället krymper och på olika sätt begränsas. Och naturligtvis måste vi också i sammanhanget påminna oss om klimatförändringarna som ju hotar vår existens i grunden. Så visst finns det anledning att känna oro, men samtidigt så har ju heller inte världen varit rikare heller än vad den är idag. Och vi har heller aldrig egentligen haft större möjligheter att faktiskt göra någonting åt de orättvisor och den växande ojämlikhet som vi ser runt om i vår värld. Och kanske är det snarare där som min stora oro ligger. Därför att dagens utmaningar med ökad migration som jag har nämnt, klimatförändringarna och ett ökat antal konflikter, det kräver ju gemensamma svar, det kräver mer av internationellt samarbete. Men istället så frodas nationalismen. Politiska ledare propagerar för att dra sig ur internationellt samarbete. Man vill stänga gränser, sätta den egna nationens intressen först. Och kortsiktiga lösningar som handelstullar, minskat bistånd, att bygga murar mot omvärlden, det blir sätt att visa politisk handlingskraft som också vinner ganska stort folkligt stöd. Och det här stödet förklaras naturligtvis av också den växande ojämlikhet som vi ser runt om i vår värld. En globalisering som har kommit allt för få till del. Och en värld som är väldigt snabb i förändring, inte minst på grund av digitalisering och modernisering. Och då ser vi också hur just polariseringen ökar. Och det här sammantaget ger grund för den här America First-politiken som verkligen sveper över världen. Men för mig så är den här, kanske en snudd på obegriplig blindhet inför vad det moderna samhället behöver och den sårbarhet som det moderna samhället står inför. Därför att vi är så oerhört beroende av varandra. Hoten mot våra samhällen idag är ju i första hand inte militära, och därför så behöver vi en säkerhetsordning som framförallt bygger på icke-militär maktbalans. Och det handlar om att främja det som brukar kallas för säkerhetsgemenskap. Och den här gemensamma säkerheten, det var ju också ett begrepp som Olof Palme lanserade i en rapport inför FN 1992 redan. Och jag tror att vi har allt att vinna på att försöka återvända till att prata om just gemensam säkerhet snarare än en militär maktbalans. Och det här begreppet ifrågasätter ju grunden just kapprustning och menar att vi måste, istället för att bygga mot varandra, så måste vi bygga med varandra. Och då handlar det ju om allt från studentutbyten, kulturutbyten, myndighetssamarbeten, humanitära interventioner, konfliktlösningsmekanismer, samarbeten, allt från lokal nivå till internationell nivå. Och det är också därför som det blir så väldigt problematiskt när just den nationella nivån, när politiker på nationell och global nivå inte värnar samarbetet. För trygghet bygger vi genom samarbete och genom innovationer och genom öppenhet till omvärlden, inte genom att sluta oss. Avslutningsvis vill jag bara avsluta med ett litet citat från Olof Palme som jag tycker är helt fantastiskt och som också Kjell Östberg i sin bok om Olof Palme i takt med tiden lyfter fram. Och Palme har en gång sagt att går man med nosen mot marken utan perspektiv bakåt och utan att rikta blicken mot en framtid som sträcker sig längre än nästa kvartal, så kan man aldrig omdana samhället. Och då står man ständigt lika oförberedd inför de problem som framtiden bjuder.
Tack Anna. Det fanns en hel del i din inledning som man kan spinna vidare på. Men ska jag lämna ordet till vår andra deltagare i det här seminariet, Nasra.
Ja, men absolut, och mycket av det som jag har ju tänkt säga, det är därför jag och Anna gillar varandra, tror jag, har ju Anna redan nämnt. Och det är väldigt intressant. Jag var och deltog i en debatt för 2 veckor sedan ungefär, och där var det framtidens försvar, och så skulle jag debattera mot andra ungdomsförbund. Och i den här debatten då så fick vi frågan, vad är det som ska försvaras om vi behöver liksom satsa på militären? Och där kunde det ju märkas väldigt tydligt hur vi definierade vad är nationalstaten och vad är gränserna. I det här fallet då så var det ordförande för liberala studenter, liberala ungdomsförbund, moderata ungdomsförbund och hela liksom den liberala delen pratade om att vi ska försvara Sveriges gränser, det vill säga att försvara nationen. Medan vi, jag och gröna ungdom, pratade om att vi ska försvara vår demokrati, våra rättigheter, vilket innebär att det finns inga gränser. Och jag tog med mig den här för jag tänkte att jag tycker att det är väldigt bra, för att det är just den här signalen som man sänder ut just nu. Ni behöver vara oroliga, ni behöver se till liksom att ha konservburkar hemma, och vad ska man göra när kriget kommer? Och det jag skulle vilja byta ut egentligen, om krisen eller kriget kommer, så skulle jag vilja att det stod om krisen eller översvämningar eller bränder eller etc. kommer. Vad är det du ska göra då? För i det här fallet så tror jag, precis som Anna säger, att det är inte en militär upprustning som vi behöver, utan vi behöver samarbete. Vi behöver ett arbete över gränserna och vi behöver se till att faktiskt möta det största hotet vi har just nu. Det är klimatförändringarna. Många av er svettas här inne idag på grund av att vi har klimatförändringar. Maj har inte varit så varm som den är, som det har varit det här året i Sverige överhuvudtaget. Och jag tycker att det här är någonting som man behöver ta tag i. Det andra är, i min grund så är det klimatförändringar som är orsaken till majoriteten av omvärldens händelser. Det vill säga att kriget i Syrien, svälten i Afrikas horn. Och vi vet också om att det kommer komma en torka liksom, i vissa delar av världen. Vi vet att det kommer komma översvämningar i vissa delar av världen. När klimatflyktingar står vid vår gräns, vad gör vi då? Ska vi stänga dörren då också? Jag tycker att det har skett liksom, någon form av förflyttning från att säga att vi är liksom, vi ser till att faktiskt arbeta med klimatförändringarna, så har det blivit just nu att vi måste se till att rusta upp oss, för det är just kriget och den militära hotet som vi fokuserar på. Och jag vet ju att vi i Sverige har, är i framkant och har gjort väldigt mycket när det gäller klimatförändringarna. Men problemet är ju också att det finns vissa aspekter som vi inte räknar med i våra, vad ska man säga, utsläpp. Majoriteten av er som sitter här har produkter som är producerade utomlands. Sverige är i framkant när det gäller klimatet, men konsumtionsbaserat utsläpp existerar till exempel inte idag i uträkningen. Vi förflyttar, vi ser till så att fattiga länder tar ansvar för den produktionen som sker. Och därför så tycker jag att den oron som just nu är rubriken för det här seminariet borde vara en oro för hur ska vi hantera klimatförändringarna. Det andra som Anna som har varit inne på är ojämlikheten, det vill säga den ekonomiska ojämlikheten. Vi vet till exempel idag att bara 8 män äger lika mycket som hälften av världens befolkning, det vill säga 3,6 miljarder. Det är 8 män som äger lika mycket som 3,6 miljarder människor. Och det här är ju någonting som vi behöver verkligen se, hur arbetar vi med den ekonomiska fördelningen ute i världen? Och jag tror ju såklart, som socialdemokrat, så tror jag att det är vår politik och vår ideologi och den ekonomiska fördelningen som vi har som grundläggande, ideologiskt grundläggande, som är det som ska framåt och som vi behöver även liksom basera på vår utrikespolitik. Det andra, det tredje som jag behöver lyfta, det är jämställdheten. Jag brukar ofta höra att när Margot är ute i liksom och träffar, så träffar hon framför allt män, och så pratar man om just och säger att Sverige har en feministisk utrikespolitik. Man brukar fnittra när man säger att Sverige har en feministisk utrikespolitik. Jag tycker att det är otroligt anmärkningsvärt att fnittra åt att vi ska ha en jämställdhet ute i världen, men också att vi har eventuellt eller en statsministerkandidat som säger att han inte är feminist eller att han inte ser sig som feminist, men att han sympatiserar med de som jobbar med jämställdhet. Så jag tycker verkligen att man ska, det finns tre aspekter: klimatförändringar, den ekonomiska ojämlikheten, men också jämställdheten. Och det är de tre benen som vi behöver arbeta med och som vi behöver vara oroliga för, istället för militär och krig och Putin, i min mening så att säga.
Mattias Tegnér, du som har varit med och arrangerat den här dagen, hur dina reflektioner hittills?
Men mina reflektioner är att det är kul att så många Tyresöbor vill komma hit till Kvarnhjulet och lyssna på olika seminarier som handlar om trygghet. Helst när vi konkurrerar mot det här fina vädret. Så att fantastiskt kul att så många har varit här. Väldigt många kloka panelister som har varit här och pratat, så att jag känner mig euforisk.
Ja, och trygghet då? Hittills, hur ska du sammanfatta? Det här är ju jättesvårt att sammanfatta, men liksom, har man tittat på alla aspekter av trygghet nu, tycker du?
Nej, vi har nog inte tittat på alla aspekter på trygghet, men vi har försökt ta några spännande aspekter. Så vi har ju till exempel haft ett seminarium som har handlat om ekonomisk trygghet vid ålderdom. Vi har haft ett seminarium som handlar om trygghet, kriminalitet och brottslighet. För en liten stund sen så hade vi ett seminarium som handlade om trygghet i en
orolig värld. Och om en liten, liten stund så börjar ett seminarium som handlar om trygghet på arbetsmarknaden.
Ja, och de här, några av de här seminarierna har sänds live på Facebook. Om man vill titta på dem i efterhand, vart går man in då?
Då går man in på Socialdemokraterna i Tyresös Facebook-sida.
Bra, tack.
Tack.
Ulla Luin, du som har lyssnat här idag, vad har du för reaktioner på det som du har hört?
Och jag har tänkt på det som jag har hört tidigare idag också, att man behöver se till att man har en grund i samhället som fungerar bra. Så att man har, om man behöver mer poliser, så måste man veta att det funkar på både dagis och skola, och med att man har så att säga demokrati redan från början.
Och den här föreläsningen om oro i omvärlden, vad tänkte du på då?
Då tänkte jag på så mycket annat, så det är så mycket oro i världen så att jag vet inte vad jag ska säga.
Okej. Du, har det varit givande? Det har varit en lång och varm dag.
Ja, det har varit en mycket fin dag, och det är ett pass kvar, så jag ska sitta kvar och lyssna på det också.
Mm, bra jobbat. Hej, vad heter du?
Nils Åke Olsson.
Vad tycker du om den här dagen?
Ja, det har varit mycket intressant tycker jag. Jag har varit på, ja, det här är tredje. Ja, och det har varit som sagt mycket intressant.
Vilka tankar har du fått när du har lyssnat på de här seminarierna?
Ja, jag har ju lyssnat på det här med bostäder och säkerhet i bostäder med Hyresgästföreningen och så vidare. Och sen har jag lyssnat på den första seansen som var. Och även det sista här nu med Palmecentret och så vidare. Det är saker som jag inte visste förut, så det har varit väldigt intressant.
Mm. Ja. Några speciella reflektioner som du har fått?
Ja, vad ska jag säga?
När du ska berätta för någon där hemma, vad var det de sa idag som var så speciellt? Vad skulle du säga då?
Ja, det är väl den här tanken som Socialdemokraterna står för, det här med frihet, jämlikhet och som jag tycker är intressant.
Skulle du tyckt att fler Tyresöbor var här? För det är ganska många ändå.
Ja, men jag tycker nog att det kunde ha varit mera. Mm. Jag trodde det skulle vara betydligt mera människor, men det...
Det är för varmt idag.
Ja, jag tror det.
Jag tror att det är 30 grader varmt ute.
Ja, jag tror det.
Tack.
Det här var den sista delen och den tredje delen från en inspelning som gjordes i juni från den stora trygghetsdagen. Och det var ett samarrangemang mellan tre föreningar, Socialdemokraterna i Tyresö, ABF och PRO i Tyresö. Och alla dessa tre föreningar är medlemmar i Tyresö närradioförening, och då får man sända här på Tyresradion. Och känner ni att ni vill låta andra föreningar som ni är med i sända, så är det bara att kontakta oss på info@tyresradion. Jag heter Ann Sandin Lindgren och ni har lyssnat på Radio Tyresö.